Det har blivit svårare att tro, för den värld vi lever i är gjord helt och hållet av oss själva. Och i den uppträder Gud så att säga inte längre direkt. Man dricker inte längre ur källan, utan ur en bägare som redan är fylld när den serveras oss. Det sa Benediktus den 16 i en tv-intervju som sändes av tysk tv på söndagskvällen inför påvens besök i Bayern i september. Tyska media blev överraskade över att Benediktus den 16 var beredd att svara på vilka frågor som helst i intervjun, som gjordes samtidigt för Bayerische Rundfunk, ZDF, Deutsche Welle och Vatikanradion den 5 augusti i Castel Gandolfo. Påven gjorde liknande intervjuer också inför två tidigare utlandsresor till Tyskland och Polen. Frankfurter Allgemeine Zeitung kommenterade på måndagen: det intressanta är inte påvens delvis förutsägbara svar, utan snarare att han ställde upp på alla teman som journalisterna valde. Men påvens svar hade kanske varit mindre förutsägbara om frågorna också hade varit det. De tyska tv-kanalerna hade sänt ner berömda nyhetsankare från Tyskland utan särskilda specialkunskaper om Vatikanen. Bara Vatikanradions egen Eberhard von Gemmingen, chef för radions tyska avdelning, verkade avslappnad under det ganska stela och högtidliga mötet. Hur som helst blev intervjun ett intressant samtal med Benediktus den 16, och vi sände den i tre delar under denna vecka med början idag. Allra först bad de tyska journalisterna påven förklara skälen bakom hans kommande besök i hemtrakterna i Bayern i september.
Ja, das auf jeden Fall. Der Grund des Besuchs war eigentlich eben doch wirklich der.
Anledningen till besöket är egentligen att jag än en gång vill se platser och människor som hänger ihop med min uppväxt, som har präglat mig och mitt liv. Jag ville tacka dessa människor. Naturligtvis vill jag också uttrycka ett budskap som går utöver mitt hemland i enlighet med mitt uppdrag. Dessa teman har jag i stor utsträckning hämtat från kyrkoåret. Det grundläggande temat är egentligen att vi måste återupptäcka Gud. Inte vilken Gud som helst, utan den Gud som har ett mänskligt ansikte. För när vi ser Jesus Kristus ser vi Gud. Med denna utgångspunkt måste vi finna vägar för att mötas i familjen, mellan generationer, men också mellan kulturer och folk. Vägar till försoning och fredlig samlevnad i denna värld, och vägar som leder till framtiden. Dessa vägar till framtiden kan vi inte finna om vi inte tar emot ljus från ovan. Jag har alltså valt ganska allmänna teman. Det är så att säga liturgin som hjälper mig att uttrycka trons grundläggande budskap, som naturligtvis fogas in i dagens verklighet, där vi framförallt söker samarbete mellan olika folk och möjliga vägar till försoning och fred.
Aber ihr Besuch in Deutschland lenkt natürlich auch den Blick auf die Situation der Katholiken in Deutschland.
Hur ser ni katolska kyrkans situation i Tyskland idag?
Nun, ich würde zunächst sagen, Deutschland gehört zum Westen, wenn auch mit seiner ganz spezifischen Färbung und Tönung.
Först och främst skulle jag säga att Tyskland hör till västerlandet, även om det har sin egen särart. I västvärlden genomlever vi idag en våg av en ny upplysning. Tid eller sekularism, eller hur man nu vill kalla det. Det har blivit svårare att tro, för den värld vi lever i är helt och hållet gjord av oss själva, och i den uppträder Gud så att säga inte längre direkt. Man dricker inte längre ur källan, utan ur en bägare som redan är fylld när den serveras oss. Människorna har byggt om världen själva, och det har blivit svårare att finna honom bakom denna värld. Detta är inget särskilt för Tyskland, utan är något som sker i hela världen, särskilt i västvärlden. Å andra sidan berörs västvärlden idag starkt av andra kulturer, där det ursprungliga religiösa elementet är mycket starkt. Kulturer som förfasar sig över den kyla de möter i västvärlden gentemot Gud. Det sakralas närvaro i andra kulturer, även om det är beslöjat på många sätt, rör västvärlden på nytt, rör oss, vi som befinner oss i en korsväg för många kulturer. Också från människan i västerlandet och i Tyskland stiger på nytt en efterfrågan efter något större. Vi ser att unga människor söker efter något mer. Vi ser att på sätt och vis återkommer religionen som fenomen, även om det handlar om en ganska obestämd rörelse av sökande. Men i allt detta är kyrkan på nytt närvarande, och tron erbjuds som ett svar. Jag tror att detta besök, liksom också besöket i Köln, är ett tillfälle att se skönheten i att tro. Att se att det finns en glädje i att höra till en stor världsomfattande gemenskap. Och att bakom den finns det något viktigt. Och att tillsammans med nya sökande rörelser finns det också nya uttryck för tron där man kan mötas och som är positiva för samhället som helhet. Kommer ni att framföra ett särskilt budskap till de unga den här gången? Budskapet är, jag är glad att det finns unga som vill vara tillsammans, som vill vara tillsammans i tron och att de vill göra något gott. Hos unga människor finns det en stor beredvillighet att göra gott. Det räcker att tänka på alla olika former av frivillig arbete. Det är något stort att vilja engagera sig för att själv ge ett bidrag till världens behov. En första impuls skulle kunna vara att uppmuntra och säga fortsätt i den riktningen. Sök efter tillfällen att göra gott. Världen behöver denna vilja och detta engagemang. Kanske skulle man kunna säga några ord särskilt om att man måste våga fatta definitiva beslut. När man är ung är man generös. Men inför risken att lova något för hela livet, vare sig det gäller att bli präst eller att gifta sig, blir man rädd. Världen förändras dramatiskt. Hur kan jag nu förutse hela mitt liv och allt som ska hända i framtiden? Skulle inte ett definitivt beslut binda min frihet och beröva mig min handlingsfrihet? Man måste alltså återuppväcka modet att våga fatta livsavgörande definitiva beslut som i själva verket är de enda beslut som hjälper en att växa, att göra framsteg och att uppnå något i livet. De enda beslut som inte förstör friheten utan ger en rätt riktning. Jag skulle gärna vilja förmedla budskapet att man måste ta denna risk. Våga hoppa ut i det definitiva, för det är att ta emot livet helt och fullt.
Heiliger Vater, eine Frage zur außenpolitischen Situation. Die Hoffnung auf Frieden im Nahen Osten ist in den vergangenen Wochen.
Därefter frågade en av de tyska journalisterna påven hur han såg på Mellanöstern och katolska kyrkans möjligheter att göra något för freden.
Wir haben natürlich keine politischen Möglichkeiten und wollen auch keine politische Macht, aber wir wollen an die Christen.
Vi har naturligtvis ingen möjlighet att föra någon politik och vi vill inte ha någon politisk makt. Men vi vill vädja till alla kristna och till alla de som på något sätt vill lyssna på vad Heliga stolen säger och mobilisera alla krafter som erkänner att krig är den sämsta lösningen för alla. Det för inte med sig något gott för någon, inte ens för de som tycks vara segrare. Vi vet det mycket väl i Europa efter de bägge världskrigen. Vad alla behöver är fred. Det finns en stor kristen grupp i Libanon. Det finns kristna bland araberna. Det finns kristna i Israel. Och kristna i hela världen engagerar sig för dessa länder som är viktiga för oss alla. Det finns moraliska krafter som är beredda att säga att den enda lösningen är att leva tillsammans. Vi vill mobilisera dessa krafter. Politikerna måste finna vägen för att detta ska kunna ske så fort som möjligt och framförallt på ett varaktigt sätt. Som biskop av Rom är ni Petrus efterträdare. Hur kan Petrus uppdraget idag träda upp inför världen på rätt sätt? Och hur ser ni spänningsförhållandet mellan påvens primat och biskoparnas kollegialitet?
Ein Spannungsbogen ist es natürlich und soll es auch sein, sagen wir. Vielheit und Einheit müssen immer wieder zueinander finden.
Det är naturligtvis ett spänningsförhållande och det ska det också vara. Mångfald och enhet måste ständigt på nytt finna sitt jämviktsförhållande. Och denna relation måste hela tiden finna sin plats i en värld i ständig förändring. Idag har vi en ny polyfoni av kulturer där Europa inte längre är den enda som avgör och de kristna gemenskaperna i olika världsdelar håller på att få en egen tyngd och en egen färg. Vi måste hela tiden försöka förstå hur man ska blanda de olika beståndsdelarna. För detta har vi utvecklat olika redskap. Biskoparnas så kallade ad limina besök som alltid har funnits men nu används mycket mer för att verkligen tala med alla avdelningar i Heliga stolen och också med mig. Jag talar personligen med alla biskopar. Jag har redan talat med nästan alla biskopar i Afrika och med många av dem från Asien. Nu kommer Centraleuropa, Tyskland och Schweiz. I dessa möten är centrum och periferi tillsammans. tillsammans i ett uppriktigt utbyte. Och jag tror att där växer det fram en korrekt relation i denna spänning i jämvikt. Vi har också andra redskap som synoden och konsistoriet som jag nu ska hålla regelbundet och som jag skulle vilja utveckla, där man kan diskutera aktuella problem och söka lösningar utan att ha någon särskild dagordning. Vi vet att å ena sidan är påven inte någon absolut monark, men han måste så att säga personifiera helheten av de som lyssnar till Kristus. Men det finns ett mycket starkt medvetande om att det behövs något som förenar, som garanterar oberoendet gentemot politiken och ser till att kristendomarna inte identifierar sig för mycket med nationaliteter. Det finns ett medvetande om att det behövs en sådan högre eller om man vill vidare instans som skapar enhet i en dynamisk integration av det hela och som samtidigt tar emot och främjar mångfald. Därför tror jag att det verkligen finns ett inre bejakande av Petrustjänsten som visar sig i att man vill utveckla den för att den ska motsvara både Herrens vilja och vår tids behov. Tyskland är reformationens hemland och har präglats av relationen mellan olika konfessioner. Vilka möjligheter ser ni att förbättra relationen till den evangeliska kyrkan? Eller vilka svårigheter ser ni på denna väg?
Vielleicht ist es wichtig zunächst einmal zu sagen, dass die evangelische Kirche ja sehr vielgestaltig ist in Deutschland.
Först och främst är det kanske viktigt att säga att det finns en stor mångfald i den evangeliska kyrkan. Om jag inte misstar mig har vi tre större gemenskaper, lutheraner, reformärta och den preussiska unionen. Därtill kommer också flera frikyrkor. Och inom de klassiska kyrkorna finns det rörelser som den så kallade bekännande kyrkan och så vidare. Det rör sig alltså om en företeelse som har många röster och som vi vill samarbeta med. Jag tror att i detta samhälle är det första man måste göra att tillsammans finna och klargöra de stora etiska riktlinjerna och se till att omsätta dem i praktiken för att garantera att det finns en etik i samhället, för utan den kan man inte förverkliga politikens mål som är rättvisa för alla, en god samlevnad och fred. Jag tror att här händer det redan mycket, att vi redan står tillsammans på en gemensam kristen grund inför de stora moraliska utmaningarna. Naturligtvis handlar det sen om att vittna om Gud i en värld som har svårt att finna honom och att göra Gud synlig i Jesu Kristi mänskliga ansikte. Att ge människorna tillgång till de källor utan vilka moralen blir steril och förlorar sina måttstockar. Men också att ge glädje över att vi inte är isolerade i denna värld. Bara så föds glädjen inför människans storhet. Hon är inte någon misslyckad produkt av evolutionen, utan Guds avbild. Vi måste röra oss på dessa två nivåer. Å ena sidan de stora etiska måttstockarna, å andra sidan visa att Gud är närvarande och konkret. Om vi gör det och om vi i våra olika grupper försöker praktisera vår tro utifrån dess djupaste grundvalar och inte bara betonar vår särart, då kanske vi inte når fram till yttre uttryck för enhet så snart, men vi kommer att mogna på väg mot en inre enhet som, om Gud vill, en dag också kan leda till yttre former av enhet.
Enhet reifen, die, so Gott will, eines Tages dann auch äußere Formen von Einheit bringt.